Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Alt krymper ned til en eneste ting. Oppdagelsen av deg selv. Der begynner det. På et dypere plan så vil du oppdage noe helt eventyrlig fantastisk.
Hei dere! Velkommen til oss. Vi Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
Vi to jenter bak rattet. Dette Monica.
Og dette Alette. Vi biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunnskap for å inspirere deg til å ta fatt på biohacking for å optimalisere helsen din.
Vi følger med og setter forstørrelsesglass på trender og siste forskning og snakker med verdens toppeksperter innen trening, life coaching, helse og biohacking.
Du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss?
Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner.
Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten her, og slå gjerne til med en god stjerne.
Du finner oss også på Instagram og Facebook. Du klar? Velkommen! Selvregulering, eller det å kunne regulere seg selv utifra den moderne verden vi lever i, blir stadig vanskeligere og mer utfordrende for oss alle sammen. Vi har kunstig intelligens, vi har en verden full av teknologi, vi kommer ikke helt tilbake til oss selv, altså vi får så mye forstyrrelser og vet nærmest ikke hvem vi lenger.
Nei, det helt riktig, og i dag skal vi snakke litt om dette, for vi hopper jo på alt av ny teknologi og tror liksom at dette helt vidunderlig, og det må være bedre enn hvordan faktisk vi menneskene skapt, og jeg ikke så sikker på det, altså.
Nei, så ser vi jo at det en del forskning hvor man har funnet nye klasser av antibiotikakurer som kan hjelpe oss, og det via kunstig intelligens, altså AI, algoritmer, og hvordan skal dette utvikle seg, tenker vi?
Ja, hva tenker vi egentlig? Jeg i utgangspunktet skeptisk, for jeg tror vi glemmer oss selv oppe i denne teknologi- og kunstig intelligensverden. Hva vil det gjøre med oss som menneskeart når dette bare blir mer og mer? Hva hvis vi begynner å tulle med chips i armer og i hodet? Hva vil skje med oss som mennesker? Det synes jeg ganske skremmende å tenke på.
Ja, og det jo mange som snakker om at den type intervenering av kroppene våre, og veldig viktig å snakke om i biohacking-miljøet, det kan påvirke vårt DNA i negativ retning. Det kan forstyrre DNA vårt. Og så det et annet spørsmål som vi stiller oss litt, og det hvem vi som mennesker? Hvor navigerer vi i oss selv? Altså, vi har hodet vårt, vi tenker å løse det meste opp i hodet, og av det så føler vi at vi lever fra halsen og opp. Men det et mye større organ som viktig. Jeg vet ikke om det så mye større, men det i alle fall viktig. Et viktig organ som vi også må ta med i beregningen om vi skal klare å regulere oss selv.
Det må vi, og vi består av så utrolig mye mer enn det vi kanskje gir oss selv kredit for, og det tror jeg har veldig mye å si sånn når vi nå skal fremover. Vil vi gå inn i en teknologisk verden og bli styrt av det, eller vil vi faktisk bruke all den superpoweren vi har som mennesker, og også da bruke hjertet vårt?
Så tenker jeg litt på de barna der ute som sitter på foran PC-skjermer og spiller, og det går veldig fort. Og for 20 år siden, eller når det var når Pokémon-filmen kom den første, så var jo varsler på kino, fordi at bildene gikk så fort, og særlig barn med epilepsi kunne få anfall. Det var liksom advarsler på dette. Det noe som helt fremmed i dag. Her spiller vi uten filter, og barn vokser opp med ekstreme mengder inntrykk som langt fra evolusjonen. Så her må man agere, og særlig når vi så heldige å ha en podcast hvor vi kan få lov til å formidle informasjon som vi synes viktig å sette søkelyset på. Og i dag har vi med oss en spennende mann. Han heter Christer Norman. Han opprinnelig svensk og kommer fra et mindre sted som heter Bolinås i Sverige midten på 90-tallet og har bodd her siden. Og han har siden han var liten alltid stilt dypere eksistensielle spørsmål. det som berører selve råmaterialet av eksistensen. Og så han også veldig inspirert av bestefaren sin, som var en sånn såkalt snåsamann på Finnskogen i Sverige.
Han utdannet seg til tømrer, det var det første han gjorde, men han ville videre, og inspirasjonen fra hans bestefar tok han til å fordype seg i urbefolkningens forståelse av medisin og veien de bruker for å heles. Han har drevet en klinikk nå i 2 år med en akupunktør og har rundt ca. 600 behandlinger, samt en del samlinger med grupper, både ute i naturen, og der driver de med selvreguleringsteknikker basert på urbefolkningens kunnskaper. Wow!
Ja, og erfaringer fra dette ledet til enda dypere spørsmål over hvor alt henger sammen fra helhetlig helseforståelse og psykologisk atferd, tanker og følelser. Og han har deltatt på eventer med Dr. Joe Dispenza og praktiserer metoder og forståelse fra Dispenza sitt vitenskapelige organ. Han har gått på Inker-skolen og sertifisert fra HeartMath Institute. Og nå han under en 2 års utdanning med overlege Audun Mysja.
Og alt dette skal vi snakke masse om i dagens episode, så gled dere.
Velkommen til Biohacking Girls, din podcast for optimal helse. Kjære Christer Norman, det veldig fint å endelig få deg som gjest på podcasten. Dette har vi ventet på. Velkommen skal du være.
Tusen takk, en ære å få delta i podcasten her med dere.
Ja, nå har vi gledet oss skikkelig til å høre alt om deg. Vi må begynne litt med bakgrunnen din, Inka-skolen og dette du gjør hos Mysja, den utdannelsen. Kan du begynne der?
Det kan jeg gledeligen gjøre. Alt har jo en, det alltid en story behind the story, og det begynte egentligen fra oppveksten min hjemme i Finnskogen i Sverige, der jeg ble influert av min bestefar. Han var en känd som snåsamman på Finnskogen och där vart jag väldigt influerad av vad som är faktiskt möjligt. Och det ledde idag till att jag ändrade karriär från tömrare till att gå Inka-skolan i 2015 till 2017. Och det är nog bland det bästa jag har gjort. Det var extremt livsförändrande.
Kan du inte förklara oss vad Inka-skolan är för något?
Det ska jag. Jag ska försöka göra det så kort och enkelt som möjligt. Omfattande utbildning, det är för Einar Tyholt som är ett fantastiskt människa och den går på djup och förståelse av urbefolkningens tolkning. Vad är medicin? Och det har ingenting med piller att göra. Det har din egen tillnärmning till dig själv, till naturen och omgivelser runt dig, till medmänniskor och djur och allt som är. Och det är då en 2-årsutbildning där det är 4 samlingar per år. Där du tar del av initieringer, du tar del av en typ ritualer och förståelser och en praxis som gör att du får en högre och djupare förståelse av dig själv faktiskt.
Och detta med Audun Mysja då, den utdannelsen du snart är färdig med där, vad lär du där då?
Oj, där lär vi oss väldigt mycket. Alla vi som går där, när de spår oss, vad är det du lär dig? Det är vanskligt att svara på, för det är så omfattande så det är vanskligt att definiera det. Men allt det vi lär, det ska ju vara definierbart, det ska vara begripligt och det ska vara förståeligt, hanterbart och ge en varvärde hos människor. Och där det berör är ju att ge oss som går den här utdanningen knivskarpa verktyg för att kunna jobba med människor i samfundet. Förebygga Parkinson och demens, utveckla evnen och tillnärma dig själv. Utveckla kommunikation mellan hjärta och hjärna och vad det innebär och hur den kan påverka din egen biologi med din egen uppmärksamhet. Och det är någonting som jag är extremt intresserad i. Och utdanningen hos Audun heter genesterapi och mestringsmedicin och det är på väg att bli ett helt eget fag faktiskt. Så det är otroligt spännande.
Och vem är det som går på denna utdannelsen samman med dig? Är det bara damer och dig eller är det lite varierat?
Nej då, det är lite varierat faktiskt. Det är vanliga människor, det är fysioterapeuter och det är också läger som går utdanningen. Och det är mer och mer läger som söker sig till utdanningen. Vi är då 16-årskulle och det 17-årskulle som begynte nu så är det fler och fler manliga yngre läger. Det syns ett kämpegott tecken.
Så hva den medisinske tilnærmingen til dette studiet?
Medisinsk tilnærming her jo også det som bygger på selvmedisinering, altså selvregulering, selvforståelse, som har en helseeffekt, rett og slett, uten at det nødvendigvis piller involvert.
Og dette tema i dag. Vi skal snakke om selvregulering og kunstig intelligens. Men før vi går inn i tema, Christer, kan ikke du fortelle hva slags type terapi du tilbyr i dag? Du jobber på oppklinikken blant annet.
Det gjør jeg. Og det går jo i det kognitive, en videreføring og en ledelse av å hjelpe mennesker av å oppdage seg selv, og fremfor alt, og selvregulering innebär ju att du längre inte är ett reaktionsoffer, som jag har kallat det lite grann, men att du lär dig observera dig själv på forskjellige plan, där du lär dig att styra uppmärksamheten. Och här kommer vi in på hardcore science, som är vanvittigt spännande, som det är allt för lite känt om, något som borde bli långt mer känt, som jag gladligen tar på mig ambassadrollen för att dela ut det jag gör. Det går ju på att flytta fokus, så kommer du väck från hjärnan. Och jag tog också en certifiering av HeartMath Institute, där vi blev lärt något otroligt spännande, där man belyste forskjellen på hjärnan och hjärta. Hjärnan är då, som vi känner till, ett polaritetsorgan, och tankar är då elektroimpulser. Så hjärnan blir då, tanken blir hjärnspråk, och känslor är då magnetisk och är då kroppens språk och hjärtat. Responsiv, lite som att de slår av och på som julträdljus och responderar på våran tillstånd. Och här börjar det bli väldigt, väldigt intressant hur du faktiskt kan överstyra och förändra ditt genetiska avtryck. Du kan faktiskt kvittra med genetiska sjukdomar med bevisstheten och ändra det. Det är hardcore science.
Ja, detta är bara jättespännande, men Christer, detta hörs ikke enkelt ut.
Nej, det är akkurat det. För jag skönner att det inte hörs enkelt ut, men faktum är att det är lite enklare än det man tror. Men det är motstånden här, det är uppfattningen om dig själv. Det skall till fullständig deltagelse här. Du må delta själv. Du må träna dig upp, och du må lära kroppen att respondera på det du bestämmer med din högre bevissthet. Och det kan också vara lite vanskligt att förstå. Vad är högre bevissthet? Det är egentligen ganska enkelt. Det är betraktaren av din egna tankar. Vill säga, visst du har tänkt lite negativt och varit depressiv i några dagar, och så tänker du, nej, nu måste jag ta mig samman, nu måste jag skärpa mig. Det här kan jag inte hålla på längre. Det är observatören av dina egna tankar. Så den högre bevisstheten är närmare än där du tror egentligen. Men det kräver träning, och man tränger vägledning. Och det är där jag vägleder här på kliniken för medlemmar här, och via fokusstyrt pust och meditation och meditation.
Ja, för jag började att tänka på meditation med en gång. Är det lite det där att du observerar dina egna tankar utan att vara kritisk till dig? Är det där man börjar?
Ja, det är en av delarna, att du tillåter att observera tankarna utan att du ska bli tatt av känslan som tankarna kan skapa. Men det handlar också om tekniken för att få det här till, som HeartMath Institute och Joe Dispenza har superintressant forskning på. Så det handlar om dit du går med ditt fokus, dit går energin. Så är det bara. Vill säga si att visst du då är i hodet hela tiden, så har du då en kropp som heller inte gör forskning på rätt eller galt. Den responderar på en tillstånd, och hjärnan vill ju analysera och polarisera allting mer eller mindre konstant. Och visst du ska komma fram till en hälsoförändring, så måste du överstyra det analytiska sinnet med att ta det till det underbevisste sinnet. Så första fokus där är att flytta fokus väck från hjärnan. Det är en utfordring.
Och det vill vi höra mer om, men du slapp ett väldigt gott namn här, Joe Dispenza. Kan du inte säga lite om han, vad hans teorier går på?
Dispenza är vanvittigt fascinerande. Han har ju bidragit till uppgradering av neuroscience förståelse på världens basis faktiskt, och han är väl den som har vetenskapen i hand och faktiskt demonstrerar någonting på rekordkort tid. Och som forskarna där säger, och Dispenza själv också säger, att det är inte vi som påstår någonting, det är inte en hypotes, det är resultaten och datorna som faktiskt visar till en förändring, så att det blir vetenskap av det här. Då börjar det bli extremt intressant.
Ja, det vi helt enige i, men da handler det også om å trekke denne vitenskapen ned til et sånt nivå at vi biohackere og alle som lytter på podcasten kan forstå dette. Og vi har et inntrykk av at mange tenker at man lever fra halsen og opp, opp til hodet, mens at alt det du snakker om med hjertet, det har ikke så mye fokus. Så vi må gå tilbake til selvreguleringen og hvordan vi kan starte og trene dette.
Mm, det veldig bra spørsmål, det helt riktig. När jag observerar människor, folk flest, alltså folk har ett stressat liv, folk har, de har barn, de har jobb och de blir tagna av livet, man blir syk, du ska spela tennis och det är barnhager och det är börsdagar och allting, så folk räcker nästan inte att reflektera över sig själv en gång. Så det gäller att börja ta tag i och styra dagen i sina och att man inkluderar och tar kontroll över tankar och födelser, att man ger sig lite tid, har man haft det väldigt stressigt och att man blir tatt av tankapparatet sitt. Så är min anbefaling att man slår av biltelefon. Man är ett ställe där man vet på förhand att här blir jag icke förstyrret. Så klue är att stänga ut allt där du hörer och där du föler på kroppen kallt eller varmt och där du lukter eller där du ser. Så vill si, det handlar lite om en övergivelse, en ansträngningslös övergivelse till en process som nervsystem och hjärta vill respondera på. Men allt som då ligger i ufördöjt och urbearbetad stress och trauman vill faktiskt bli mer bevisstgjort här. Men trauma är ju också fryst i tid och rum. Så det är en fokusnavigeringsövelse där man styr med pust och fokus rätt och slett. Så man tränger uppdaga sig och uppleva sig själv i en tillstånd som är högst existentiell som folk faktiskt inte är klar över. Så man tror mest att vi är en kropp och vi är tankar. That's it.
Kan alla greja detta här och komma till detta stället?
Ja, absolut. Det menar jag 100% för alla människor har en kropp som är utstyrt med samma förutsättningar. Så det handlar bara om nyfikenheten, tänker jag. Hur nyfiken är det på det här och hur villig är det att göra en förändring själv? Så man måste dra sig lite ut av komfortzonen. Men jag tänker inspiration från som dere, för exempel Biohacking Girls, det delar ju massa inspiration och väcker nyfikenhet. Att man kan ändra tankesätt, man kan förändra vardagen sin, att det är långt närmare det man tror. Men jag tror inspiration och nyfikenhet och ett behov är väl det som uppstår, att du tar steg och faktiskt gör det. Och där tränger man guiding och vägledning. För det är, man vet också att vi brukar guiding för det, ett stressat människa som ska pröva att meditera själv blir fort tatt av tankarna. Och då sitter du och tankevandrar mer än att du styr uppmärksamheten din.
La oss snakke om selvregulering knyttet til moderne livet vi lever nå og kunstig intelligens. Hva er for det første kunstig intelligens?
Ja, det der er et hyper, hyper viktig spørsmål og ekstremt alvorlig og spennende og interessant. Jeg tenker utifra det vitenskapen viser til som er faktisk gammelt nytt. Jeg skal gi et ganske godt eksempel på det på. Og når vi da begynner å plotte in elektroniska chip in i kroppen, då tänker jag liksom att här har vi mistat kunskapen om hur ett elektromagnetiskt biologiskt verktyg faktiskt funkar. Och för exempelvis DNA-material, genmaterial i vårt, är i huvudsak ansvarig för att skapa protein. Kvaliteten på proteinet bestäms utifrån din uppfattning av dig själv, hur du tolkar dig själv i olika miljöer, hur du upplever dig själv. Kroppen gör inte forskel på rätt eller galt. Du har ögner, du uppfattar någonting och du värderar utifrån vad då? Jo, intellektuella sinne, möjlig dålig barndom, oförlösta traumar. Då kommer fort fryktapparaten in. Men hvis man överstyr det här och är klar över det här, så vill proteinkvaliteten förändras och förbedras när du ävner och skifter tillstånd. Vill si, i dagligdags så är vi i betafrekvens. Kommer det till alfa, så börjar det så smått att se kemiska förändringar i kroppen som är då hälsoförändringar. Du kommer mer in i tillstånd där du kan ha föreställningar, alltså imagination, där du kan börja att bruka fantasin som är en otrolig skaparkraft. Kommer du ner i teta, så har du direkt tillgång till kroppens eget cellhelbredningssystem. Och det är någonting som du kan praktisera med ögonen öppen när du blir flink. Och det handlar ju om direkt cellkontroll. Uavhengig vilket miljö du beveger dig i, så bestämmer du själv hur du ska respondera och reagera, mer än att du lär dig påverkas och reagera, för det påverkar dig biologiskt. När du har lärt det här så vill du uppleva en helt annan tillstånd av dig själv, hur du upplever dig själv, hur du värderar dig själv, och du kan ta andra värderingar och andra val. Plötsligt så går livet i en helt annan riktning.
Du snackade om att du hade ett gott exempel här på detta med både AI och DNA vårt.
Ja, det var det bästa Audun som lärt oss att snacka om. Och hjärnan kan ju fort lura oss, och hjärnan prioriterar smärtesignaler när det kommer till människor med smärta, för exempelvis. Och det visar sig ju att urbefolkningen har haft en grundig förståelse för det, att de hade inte de här verktygen och mediciner och mekanik och allt det här vi hade, men de hade en fundamental förståelse över biologin, nervsystem och allt det här. Så att när shamaner och samer, jojker, synger allt det, så visar det sig när du säger däcken och pårökt ayahuasca tillstånd eller sådana här svada. Ren förståelse att när du har smärta skapar du en rytme i kroppen, en emotionell energetisk rytme som gör att du må skifta fokus, så observerar du smärtorna långt mindre. Det här är en ganska spännande studie på, och hur du ska låta det påverkas. Utroligt spännande. Så att när ett människa hade smärta så skapar man en rytm. Aj, 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 aj. Eller att det här går bra, det här går fint. Att du har en rytmisk tale, du snackar roligt i lik stämme över en god tid, så skapar den rytm som vill påverka det, ändra fokus, smärtesignalerna avtar. Och det har man visst i många, många tusen år. Det är ganska intressant, och det är någonting som visar sig i studierna hos Audun, där jag och en annan medstudent har gått in allvarlig nyfikenhet och intresse för att faktiskt utdanna oss och förebygga Parkinson och demens, där rytmisk bevegelse och stämme förebygger Parkinson och demens, hvordan du kan bruka det.
Ja, man kallar det ju också det musiska människan, och man ser det väldigt i Afrika och i en del sån stammekultur, och hur man går och arbetar medan man brukar kroppen och rytmen och lyder för att utföra tungt arbete.
Ikke sant? Man har ju liksom känt till det här, och bevegelse i kroppens belöningssystem. Fasciasystemet, som vi också lär väldigt mycket om ny forskning, visar ju också qigong är ju en uppfattning av kroppens eget flytsystem, hur du skapar en bevegelse med det här. Så bara hvis man tar en Parkinson-patient för exempelvis, som tar kontroll över pust och bevegelse, att du beveger armen väldigt sakte samtidigt som du puster. Inte bara att du ska ta kontroll ur bevegelsen och pusta urytmiskt, men att du beveger det med pust, så vill ha en stor påverkan på hur skärningen föregår eller icke, hur du kan reducera det här. Och Mischa har ju en 10-årsstudie från Södra Trøndelag där man visste till rytmisk träning, pust, regelmässigt faktiskt parkerade utvecklingen av Parkinson. Och det är otroligt spännande, så den tar vi till oss.
Väldigt spännande. Vi må gå lite grann tillbaka till vad som sker när man påverkar kroppen med för mycket externa duppeditter och ja, du snackade om chips och som man puttar in i, hvor man kan förstöra vårt eget DNA. Samtidigt så är vi ju biohackare som har lust att tracka ting, man har lust att bruka pulsklockor och ringar och förstå vad som sker med mekanismerna, men i vilken grad blir detta bara negativt, och när kan man bruka det konstruktivt i förhållande till track it, hack it?
Ja, intressant. Det är ett superviktigt spørsmål. Vi ser att hvis du putter in massa chip i kroppen, det är ju till och med att man kan putta in chip i hjärnan där du vill påverka hjärnbölgfrekvensen, då parkerar du kroppens egen cellberedande ämne. Kroppen prövar ju allt att vara i homeostas, och kroppen är ett vanvittigt intelligent system. Hvis du då ska putta in ting och chip som påverkar elektroniskt, så följer det så påverkar kroppen. Du degraderar och parkerar kroppens egen ämne. Du skapar ett motstånd i kroppen. Det här vill ge DNA-avtryck. Så vill säga, hvis du då putter i såna här styringschip som ska göra ett eller annat med kroppen din. Idag ett människa som är 18-20 år och de har det här i kroppen, och de träffar en man eller kvinna och formerar sig och blir gift och får barn, så vill du ha ett avtryck i DNA-materialet på barnet som kan vara direkt nedgraderat. Och vad vill det si? Den är att ta allvarlig. Så artificial intelligence i all ära. Men så fort man puttar in i kroppen, så tänker jag med en gång att här har vi glömt kroppens intelligens. Och vad vet vi egentligen vad kroppen ämnar göra? det har nästan det här moderna tekniska artificiella samfundet nästan glömt bort. Vi har ju duppedingsen som ska fortälla oss allting mer än det vi ska lära oss och uppdaga det själv. Hvordan hade det varit att du lärde dig själv att upprätta en observationskommunikation med ditt eget hjärta och din egen hjärna? Kan du føle milten för exempelvis? Kan du føle din egen lever? Hvis du lär dig att flytta fokus så vill du höra vad kroppen själv berättar dig. Bara placeboeffekten är ett extremt gott exempel som är anerkänt i framställning av mediciner för exempelvis. Placeboeffekten och du ska ha en statistik hur det här funkar. Kort förtals är placeboeffekten att kroppen skapar en korrekt kemikalie i rätt mängd i rätt tidpunkt där den ska vara som opprinnelig icke var där. Var kommer den intelligensen ifrån? Den må man ta rimlig allvarlig. Det har gjorts enorma studier på det här. Det är ett projekt som heter The Spontaneous Remission Project som ligger på Nordic Science-sidor. Där är det 3500 vetenskapliga dokument fördelat på 800 pdf-filer tror jag. Här är det läger, det är forskare och allt involverat i det här som är vetenskapligt dokumenterat. Hvis man tar det här ett steg längre med placeboeffekten. Ett av exemplen som en läger som heter Lisa Rankin som jag följer visar till att en man i New York som jobbar på en transportspeditionsfirma, han var då ansvarig. Det var vinter och han skulle då låsa sådana här container och dörrar och allting en fredag eftermiddag när det blåste kallt mitt i vintern. Han ska då gå in i en fryscontainer och slå av lyset när då vinden slår igen containerdörren och haspen slår igen. Det här är då en fredag eftermiddag. Det här är då en fryscontainer och in den här fyren här, han vet att shit, det kommer ingen förrän på måndag. Det är ett väl gott dokumenterat tillfälle. Måndag morgon så finner man ju han inne i den här containern efter mysöken efter han. Han är då död och obduktionen visar till att han är död av kulderskador. Obduktionen visade det, men det var ett problem. Kylanlägget var avslått. Han trodde och var helt inställd på jag är i en fryscontainer och det var ju kallt inne för det var ju vinter. Men kölanlägget var avslått, men det visste inte han. Han programmerade kroppen att skulle frysa och kroppen frös ihjäl. Det är till och med gjort fake operations, massor med dokumentation på det här. Där man har satt det här på spissen, för exempelvis den 12:e så får vi in en patient som har problem med blindtarmen, icke någon big case. Lägen och sätter det här i försök och test. Individen kommer. Individen blir självfallet lika förstått någon som helst. Och han blir sittande med lägen och lägen säger, imorgon ska vi operera dig och du vet de här operationerna slår aldrig fel och det är en helt vanlig operation så imorgon är du frisk. Kämpefint tycker patienten att gå och lägga sig. Så vaknar han in i operationssalen, de skärer upp och syr igen och man har gjort en damn shit med blindtarmen. När man checkar blindtarmen så är den helt frisk. Ikke sant? Och jag tänker, ska vi verkligen utelucka den här kunskapen och uppdagelsen vad vi människor egentligen ämnar att göra? Hvis vi glömmer den här, ja då hamnar vi fort in i artificial intelligence. Då har vi glömt att kroppen har en egen intelligens. Och för mig så ska det här verkligen vara svada. Det är ju inte det. Det är hardcore science. Jag tänker att kan man lära sig det här så vill du lära dig en uppleva en helt ny tillstånd av dig själv. Vad gör det med dig själv? Du vill med en gång förändra uppfattningen om dig själv. Om andra, det vill komma en mycket större ydmykhet för livet. Jag tror du vill sätta mer pris på livet rätt och slett. Och det här är någonting som jag bränner för och det här kan jag egentligen snacka om i timmesvis. Jag har så många exempel så jag vet inte hur jag ska börja. Så det egentligen så är det är faktiskt lättare än man tror. Men lite som Dispenza säger att det här är någonting du kan praktisera i dagliga livet. Att mår det verkligen till en hälsokris för att du ska gå så långt att lägen har gett upp, medicinindustrin har gett upp och de sänder igen för att däva. Och många sådana som kommer till Dispenza. Men du tränger inte att bli syk för att uppdaga det här. Det här kan du börja med som fullt frisk, självföljlig. Och måten det kan påverka livet ditt är ju helt fantastisk.
Det hörs rätt och slett ut som musik i våra öre. Det är ju helt fantastiskt, men det jag sitter och tänker lite på är att jag ser för mig att vi vill gå i två riktningar, att vi vill få två arter efterhvert, den ene kunstige och den andra som går för det naturliga som du snackar om. Vad tror du där?
Ja, jag vet vad jag har tänkt på det samma så jag tänkte bara herlighet, hur ska detta se ut om 50 år i framtiden här alltså. Men Jeg merker, og jeg tror at et bevissthetsskifte uten tvil på plass. I dag så, takk vare internettavdeling av information på gott og ont, men det har i hvert fall ledet til at veldig mange mennesker setter sig in i sine egne symptomer selv. De vet jo ofte mer om sin egen diagnos enn det legen vet, som da vekker en forståelse hos mennesker at jeg kan faktisk ta andre valg. Og det har mennesker begynt å gjort mer og mer. Og som jeg ønsker å jobbe i fremtiden, så er det jo dels med mine medstudenter på hos Mysha, og en som jeg har jobbet tett med, som vi skal jobbe med det her i samfunnet, hvordan vi skal forebygge demensbølgen og Parkinsonbølgen, som er på stort inntog, som helsevesenet ikke har mulighet å imøtekomme.
Og tilbake til DNA, hvor mye av DNA vårt er i bruk egentlig?
Ja, det her er jo mindblowing. Vi bruker 3-5-6% av vårt tillgängliga DNA. Det har ju länge varit kallat för junk DNA. Alltså läkarna och forskarna har ju trott att kroppen har producerat ett överskudd av DNA för det är icke aktivt. Och då tror man att kroppen överproducerar. Och så har vi inte brytt oss i det här. Och DNA har ju extremt mycket i arvsmassan och allt det här. Och det man har uppdagat idag är att det är en gammal teori och kunskap som har dött ut. Idag vet man att du kan aktivera DNA ditt, men det ska energetisk uppmärksamhet till. Då aktiverar du det. Och vad sker då? Då börjar det bli hysteriskt spännande. Den arvsmassan där har ju Inner Science Research Foundation, som är det vetenskapliga organet till Dispensa. Noetic Science har visat det här och många andra, att ett genetiskt avtryck kan du förändra på 3-5 dagar. Med en regelmässig praktisk, med förkunskaper och att du har lärt en teknik och den tekniken och tillstånden praktiserar du, så målar man förändringar på, man ser respons på receptorer i cellerna under tillstånd. De har, jag tror de må ha säkert 60 000 hjärnbalgfrekvensmålingar med människor som man vet på förhand kan gå in i gammafrekvens. Och där man då målar och ser sjukdomar förändra sig på ett kvantifysiskt nivå. Som är då en tidlös formation kan man väl säga. För där kvantifysiken är då det energetiska fältet som Einstein snackade om. Och det är ett område som är mest forskat på i hela världen. Väldigt mycket kunskap om det här. Och forskarna är ju eniga om att kvantifysikens tillstånd, energetiska fältet, där existerar inte tid och rum. Där existerar evighetsprincipen. Vill se ting kan gå rekordfort rätt och slett. Visst du kan förflytta din bevissthet att du brukar kroppen som ett elektromagnetiskt verktyg som det är tekniker för som man praktiserar och drar då ut den här bevisstheten där den inte längre är kroppslig. Där kan du få till vanvittigt mycket och det är det Dispensa gör.
Men vid att aktivera detta junk DNA då sker det inte så spännande tillstånd eller kanske spännande men inte så bra.
Ja, det är också alltså det är Sacrum halebeinet vårt för exempelvis, det är ju fött en del barn med hale som har ett högre aktivt DNA. Pust under vannet, att du får gärna, Gud vet vad det här kan bli. Så det här är ingenting som man ska gå lös på bananas på, självklart. Men att det kan förebygga hälsa utan tvil, och det är akkurat det det gör.
Ja, det kan ju bli, det kan ju fort bli avatar tillstånd runt omkring.
Är du bekymret för den ultraprocesserade livsstilen vi alla är blivit en del av?
Ja, detta gäller inte bara mat, men kosmetik och hudpleje också, och här gäller det att välja riktigt. Och vi som biohackare är väldigt upptatt av att spisa ren, näringstät mat för att huden vår ska se sund och frisk ut.
Skinome är framtidens hudpleje, för den tar hänsyn till hälsan vår. Den är faktiskt utan tillsättningsstoffer, konserveringsmedel och parfyme. Och det blir ju akkurat som en sund diet med näringstät mat för huden vår.
Vi är heldige och stolta ambassadörer för detta forskningsbaserade produkter som innehåller aktiva och färska ingredienser som probiotika för att styrka hudens mikrobiom.
Vi har brukt rens, serum och kräm någon månader nu som är speciellt tillpassat vår hud, och detta känns verkligen deilig och naturlig.
Och det är viktigt med tanke på att upp till 70% av det du smörer på ansiktet absorberas och tas direkt upp i blodet.
Da er det viktig med gode produkter. Skinome tilbyr alle en gratis hudpleietest og hjelper deg å velge riktig ut fra din hudtype og dine spesielle behov.
Og noe av det som er så herlig her, at du trenger ikke et arsenal av bokser og kremer. Vi bruker kun de tre vi har snakket om, og får masse tid til overs.
Ja, det gjør vi. Vi bruker rens, vi bruker serum og krem. Og that's it! Så blir det masse mer tid for oss å biohacke og gjøre andre viktige ting. Men det er en ting dere må huske med denne hudpleieserien. Den må faktisk oppbevares i kjøleskapet, akkurat som annen mat.
Ta en titt på hjemmesiden til skinome.com, og da det skinome med E. Og bruk gjerne vår rabattkode som biohackinggirls. 20 for å få din rabatt.
Så litt tilbake til dette med selvreguleringen. Hvor lenge vi, jeg kjenner det faktisk på meg selv også, det å holde oppmerksomheten lenge over tid, synes jeg faktisk vanskeligere nå enn det var tidligere. Hvordan ser det ut for de unge i dag? Hvor lenge klarer de å holde oppmerksomheten?
Ja, det der et vanvittig viktig spørsmål. Her også noe som vi tar del av hos Audun, som vi lærer oss veldig mye om. Og en ting som vi lærte oss jo at det generelle oppmerksomhetsspannet hos et menneske som har vært kjent i årtiender, har jo vært en standard på at det har strekt seg til 15-20 minutter. Vil si, hvor lenge klarer mannen i gata å holde på oppmerksomheten sin og ta til seg informasjon på et foredrag, for eksempelvis. Og det har man visst legget på 15-20 minutter, men selvfølgelig så er det avhengig av hvem som står og snakker på scenen, selvfølgelig. Och det har varit länge, men sista undersökelsen på det här visar att det har krympat till vanvittiga 47 sekunder. Och tänkte alla dagar är som har fått oss ner helt dit. Och där det visar så är ju att vi har en rasande samhällsutveckling. Vi har konstanta förändringar. Hjärnan processerar vanvittigt mycket information. Vi har så mycket passord och apper och ting vi ska förhålla oss till. Hjärnan roar sig inte ner. Vi skönner inte hur vi ska vara självreglerat och komma oss väck från beta, daglig frekvens och allt det här, som då förhindrar restitution i kroppen och degraderar immunförsvar för exempelvis. Och ungdomar då, som jag såg en, jag tror var 8-10-åringar som satt och spelade sånt där skytespel, och jag tänkte att det gick med sån otrolig hastighet, jag tänkte alla dagar, hur hänger de med egentligen? Och de sitter sådana flera timmar, men det visar sådana barn kan ju inte läsa en bok. Alltså hvis det ikke skjer noe i løpet av 3-4 sekunder, så klikker de helt ut. Det här påverkar autonoma nervsystemet ditt. Det skaper utrolig mye nervositet och angst. En bidragande orsak av det här är den här bølgen av Parkinson och demens som kommer väldigt, väldigt, väldigt stort. Här kommer cellregulering stort in, väldigt.
Og så er det vel en veldig avhengighet av dopamin oppi det hele, det at de hele tiden, det må skje noe, det må skje noe, det må skje noe.
Ikke sant? Og her har du veien til sluttenden av hvor du kan utvikle ME, for du tømmer jo alt av energiresurser hele tiden, at du må hele tiden ha noe som stimulerer det. Og det er jo en stressfaktor, utrolig. Og teknikker for det her er jo noe som vi lærer hos Mysha, og det jeg har opplevd selv, med och som upplevde på Inka-skolan för exempelvis. En av de större upplevelserna var ju när vi hade den sista samlingen där vi skulle bo på fjäll alene i 6 dagar utan mat och du ska inte se människor. Så dels så ska du sätta igång en det som sker när du sätter kroppen i detox. Det tar ju 72 timmar för kroppen att aktivera detoxsystemet ditt. Vi hade en del tekniker med oss och en del läsestoff och en del premisser vi skulle förhålla oss till det här, och du ska inte se människor i det hela tatt, för de uppmärksamheten din skall inte förstöras. Naturen, som jag ser det, är väl bland det bästa verktyg som är att förhålla sig till det här, med det, för den är intakt. Vi ser där du går ut i naturen, du slår upp din lava eller ditt tält visst du är på hytta, så träden beväger sig med vinden och steinarna står där de står, men det är ingen som börjar att hoppa och hyla och skrika och laga drama plötsligt. De bara står där. Visst du kan förhålla dig till det här över tid, så vill du vara har möjlighet att regulera stress och du har tid att fördöja, observera och bearbeta. Jag upplevde de 3 första dagarna som vanvittigt stressig. Det duckade upp, det liksom hoppade upp i kroppen, det spratt upp som en sprättboll. Tanker, smärtor, känslor, svek och sinne. Jag tänkte, alla dagar är detta här. Var kommer det här ifrån? Så tänkte jag, det här kan jag inte hålla på i all evighet. Jag ska vara här i 6 dagar. Så tänkte jag, okej, okay, jag ska göra min stålöp. Jag ska bara låta det här gå. Och jag hade vannkille som låg cirka 1,5 kilometer ifrån där jag hade lavon. Så jag gick dit och hämtade vann. Och så tog jag mig själv i en vanvittig vacker höstdag uppe i Nydliga Rondan. Och så går jag och sparkar i mosen. Och jag sinnes tänkte, alla dagar jag driver med. I det här vanvittig vackra naturscenario. Fjärde dagen så upplevde jag en stillhet som jag aldrig någonsin har upplevt. Den berörde mig så djupt så att jag berörde bara tänker på det, att en tacknämlighet och en inre ro som kommer av att allt ubearbetat ufördöjt har fått plats och kommer fram, som också kan leda till neuropatisk ristning faktiskt när kroppen frigör sig från stress, för jag hade nog ristningar i armen, husker jag. Men den fjärde dagen så var det klara tanke, det var mera coherent tillstånd av hjärnbölger och hjärta. Och plötsligt så kunde du sansa, du sanser närheten av natur. Du, alltså när vinden blåser så är det akkurat som att du vet varför den blåser och var den ska. Du sanser buskar. Jag sansade ravderna på avstånd för jag kunde se dem. Och det hör ju också han, Monsen säger när han är ute i skäven, att är du länge nog ute i naturen så vet du var björnen kommer ifrån. Och det där är en helt naturlig tillstånd. Och den där är extremt stimulerande.
Ja, snack om att bara komma i pakt med naturen och vad slags kraft det har och vad det kan göra med oss. Men det är ju inte alla som kanske sätter sig ut på den 6-dagersen sån med en gång. Har du några hacks, tips som vi kan börja lite mer i det små för att få till detta?
Ja, jag ser absolut det. De flesta drar ju upp i fjällheimen 6 dagar utan mat. Jag var ju faktiskt lite orolig för jag hade ju aldrig fastnat i det. Jag tänkte, herregud, hur kommer jag att uppleva det här? Einar var ju på avstånd. Vi hade mobiltelefonen med oss och vi kunde ringa han då. Det var liksom en sån psykisk trygghet då. Men det var många kilometer ifrån han då. Men oavsett så är det en tillstånd jag kommer att söka mig tillbaka till. Så att nå till sommaren så kommer jag att sticka upp och uppleva det samma. Men då ska jag sträcka mig till 7 dagar för att sluta cirkeln. Men för de som har lust att börja med det här så börjar det rätt och slett med att prioritera och ge sig tid, tillnärma sig kunskap hur det här ska gå till, tillåter dig själv att bli alkemisten i din egen kropp, tillåter dig själv att observera dig själv i en tidlös tillstånd med pust och fokusnavigering. Enkel teknik är att du sätter dig där du vet att du blir oförstyrrad. För du ska i en djupare tillstånd där du ska ge slipp på väldigt, väldigt mycket. Och där när du kommer så djupt in i det så blir du väldigt bevisst på hur du faktiskt har det inne i kroppen din. Och när du är i den tillstånd, viss en dörr då plötsligt flyger upp så är det som att få en elektrisk stöt. Då är du helt ut av den tillstånden. Så den må vara oförstyrret. När du då kommer dit och flyttar då fokuset från hjärnan. Jag plejer att säga till mina klienter att sök upp brystet ditt med bevisstheten din. Kan du följa brystkassen din? Kan du följa magen din? När du gör det så sänker du hjärnbölgefrekvensen. Hjärtat och hjärnan blir mer coherent. Hjärtat vill fyra av helt anledes. Arterierna i hjärtat vill öppna upp. Sända signaler av energi till hjärnan och du vill kunna värdera anledes. På grund av att du flyttar fokus. Så söka upp bröstkurven, bröstkorgen med fokuset ditt. Att du vilar uppmärksamheten i pusten din här. Du observerar pusten tills den flyter stille som en stille bäck. När du har kommit dit och du känner att det går ansträngningslöst så brukar du pusten som ett observeringsverktyg. När du träcker pusten in så observerar du hjärteslagena med pusten, icke hodrigt. Det är hela forskellen. Här börjar man att komma in i en helt annan tillstånd och börjar närma sig teta-frekvens. När du då har fått fatt i hjärtat, att du upprätter en kontakt med hjärtat, så går du in med bevissthet och du flyttar fokus så att du börjar att pusta med hjärtat. Här är det icke uvanligt att hjärtat kan börja att hoppa, för det får energetisk uppmärksamhet. I hjärtat så har man uppdagat cirka 60 000 sensory neurite cells som är helt tillsvarande hjärnceller. Så hjärtat klarar sig helt oavhängigt av hjärnan faktiskt.
Det är ju lite tillbaka till den uppmärksamheten när man ska tillägna sig kunskap att vi brukar hodet. Men här visar det sig ju att kunskapen kommer via hjärtat, inte sant?
Är helt riktigt. Hjärta är ett överordnat enhetsintelligent organ. Hjärnan upplever ju världen som ett polaritetsorgan. Och det tränger vi för överlevelse, för att utvärdera fara eller icke. Men visst, du kan sansa med det sensoriska systemet ditt, då vill du uppleva information på en helt annan måte. Det är sån dyr, för exempelvis i länder där det är tsunamier och jordskärv. Hvordan vet dyr att det kommer ett jordskärv? Jo, de är i fullständig kontakt med nervsystemet sitt, hjärta sitt. Hela sensorsystemet är aktiverat för de känner förändringar i jordens elektromagnetiska frekvens, Schumann-frekvensen. Den förändras i jordskärv och tsunamier. Så dyr blir varsel om det här förkant. Vi människor kan oss så här, men vi må komma oss väck ifrån hodet. Analytiska sinnet ska man vara vän med, men det står också vägen mellan dig och undervisthetssinnet. Så jag tänker att vi människor tränger att bli långt mer flinkare och bli observatören av oss själva på ett dypare nivå.
Vi är ju föräldrar alla som sitter här nu, alla oss tre, och det är nyttigt att säga till barn att du ska göra sån och sån, för de gör det vi gör, inte det vi säger. Så när vi sitter med mobiler och låter oss distrahera hela tiden själv, så är ju kanske den alkemistiska resan bäst att starta med oss själva för att kunna inspirera de barnen runt oss.
Ja, det tänker jag också. Och väldigt viktigt det här med när du säger det här med barn. Det är ett enormt ansvar att vara förälder, herregud. En ting som urbefolkningen alltid har sagt, att vis med ditt 7-åriga barn så ska jag visa det mänskligt i livet. Neurologforskare idag säger att ja, det är helt riktigt. Upp till 7 år så är hjärnan utan filter. Det blir programvaran av en personlighet som vill utveckla sig. Och vad är det då barnet tar del av? Det intellektuella sinnet skapas ju här. Referenspunkter, hur du ska ta valg och vilket miljö är det du tar de här valgerna från. För det blir en programvara i som vill utvecklas i personligheten din. Och utifrån din personlighet så har du också en personlig verklighetsuppfattning. Så forskarna hos Dispenza visar för stora studier att i 35 års ålder så är 95% av din personlighet den programvaran från du är 7 år. Och vad gör då den med dig? Är det ditt verkliga dig? Eller är det en programvara som du bara har tagit del av, som har satt i en autopilot? Men den goda nyheten är att allt det här är omprogrammerbart av biohacking. Som jag älskar, som Biohacking Girl säger, if you can track it, you can hack it. That's hard fact. Så, och då må du penetrera och undervisa sin, och det gör du med den här tekniken som jag delte i stad. Så att bara av att begynna där och sätta det i rutin, plötsligt så uppdagar du något helt nytt med dig själv. Vanvittigt spännande.
Jag blir så glad ja, när det är faktiskt lösningar och att ting är reversibelt. Men bara, det har stått så mycket i avisen nu i det sista om att införa AI i barneskolan, helt från det börjar på skolan. Vad vill konsekvenserna bli av det?
Ja, det är ju det man inte vet. Och det är ju helt lik på lik linje med ett experiment. Och tänker att hvis man inte kan involvera emotioner, neurologi, förståelse av utveckling av hjärta och hjärna och nervsystem, så kan det här fort skapa komplikationer och konsekvenser som man faktiskt inte önskar. Men för att vara lite före var, så tänker jag att det må vara kunskap som fördyper sig i det emotionella, neurologiska, hur det påverkar oss. Så att man inte tar i bruk ting som vi är nöjda att betala en dyr pris av, så att man är lite före var, så att man kan bruka det på en intelligent måte, men ger plats för den mänskliga utvecklingen. Den blir viktig.
För jag känner nu att vi bara ska hoppa på allt som är nytt, för det akkurat som det är så väldigt bra, allt detta nya med teknologin, och vi bara hoppar i det utan att se konsekvenserna och brukar då barnen våra som sån prövkaniner.
Ja, och det syns jag är vanvittigt skrämmande. Och det är precis som att teknologin ska göra allt för oss. Vi ska överlåta artificial intelligence, så kommer vi att bli superhumans. Jag är inte så säker på att det kan gå den vägen där. Alltså. Så de som driver med det här hade ju önskat att det var sådana som Dispenzas forskare som var involverat när man ska bruka det här. Greg Braden är ju också en forskare som jag har följt i 12 år, som är väldigt upptatt hur det här kan skapa, påverka samfundshälsan för exempelvis. Mänsklig utveckling. Vad är det vi ska sitta igen med? Och jag tänker väldigt mycket på min egen dotter. Att vad är det för avtryck jag lämnar igen? Vad är det jag har gjort? Har jag deltagit i en förbättring? Och när jag sitter och tänker på det, när vi snackar samman här, så tänker jag ju igen, så kommer det ju tillbaka till tillnärmning av vem är du egentligen och vad gör du i det här livet? Vad är det du ska se tillbaka på när du blir gammal? Vilka minnen är du har delt? Vad har du gjort för medmänniskorna dina egentligen? Och jag tror att världen är idag på ett städ som tränger att vad kan jag bidra med mer än vad kan jag få ut av det här? Den tror jag också påverkar oss på ett djupare emotionellt stimulinivå. Som en stor kommunikationsledare sa en gång. Visst du är deprimert en dag? Visst du är lejde? Gå ut och gör ett annat människa glad. Gör ett människa glad. Hjälp en gammal dam i butiken. Smil så ska du få se vad du gör med det. Bara en sån liten ting. Så jag tänker, vi människor hör det samman. Emotionell intelligens, att man tillåter sig att utveckla på djupare plan, samförstånd, tillnärma sig själv i naturen, tillnärmning av förståelse med dyr för exempelvis. Jag har utdanning i hästterapi som är vanvittigt intressant, och hästar är ju en vanvittig respons på ditt bioenergetiska fält, vad du utger till hästens tillstånd utifrån din egen tillstånd, vad hästen responderar på. Så det är otroligt mycket att lära om natur och dyr och samhörighet. Är det en djup kilde att ta till sig av, tänker jag.
Vi har de siste årene hatt mye fokus på ultraprosessert mat, og så har vi også snakket med han Chris von Tulliken om boken hans, som egentlig på engelsk heter Ultraprocessed People. Men det virker jo som at hele verden er ultraprosessert når vi begynner å tenke på kunstig intelligens og hva barna skal få av inntrykk per sekund under spilling, og det er veldig foruroligende, og vi håper jo at det er bedre tider i møte. Er du optimistisk?
Ja. Jag tror att jag ser att den här statusen med matindustrin idag är långt, långt värre än det folk faktiskt är klara över. Huvudproblemet är att de flesta som bor i en by enaste matkällan är butiken. Det kräver kunskap, det kräver förståelse att man, till syvende och sist så må man ta ansvar för sin egen hälsa. Man må utdanna sig själv rätt och slett. Det går dessvärre inte längre att stole på att det du köper i butiken är rent. Alltså du tillför så mycket kunstiga stoffer som kroppen inte kan, den vet inte vad man ska göra med. Kroppen prövar att kvitta sig med det här, det sätter sig i bindväv, fyller det på det här hela dagen, ja då har du skapat sjukdomsförlöp. Och det är ju ingen som sätter sjukdom som ett karriärtrinn. Du blir inte plötsligt sjuk, det är någonting som utvecklar sig över tid. Så mat är extremt viktig. Och som ett par goda vänner till mig så snackar vi om giftfri mat mer än vi snackar om ekologisk mat. För det är ju dessvärre så att en del ekologiska märken har faktiskt lov att bruka spröjtstoffer men i mindre bruk, och då är det ju lika långt alltså. Och hur man ska lösa det här, så tänker jag, ja, alla dagar, hela samhället är ultraprocesserat. Hur ska man dyrka egen mat? Det må till en samhällsändring rätt slett. Man må bidra till att skapa en kultur. Man må börja och jobba samman. Man må börja sätta upp mer drivhus samman. Det må till en ny kultur för det här rätt slett. Och det handlar om vad vi ska igen ge vidare till våra barn.
Så många fina reflektioner och tankar. Vi har ju snackat om kunstintelligens, man har snackat om cellreglering och vad som påverkar kroppen, och det att bli alkemist och en bättre observatör av oss själ. Förbindelsen mellan hjärnan och hjärtat, att det är två måter att ta till sig kunskap på. Det är ett projekt helt till slut som jag kunde tänka, eller vi kunde tänka oss att spöra om, The Langley Project. Detta vet du lite om, Krista, kan du fortälla vad det är?
Ja, herregud, vet du vad? Jag hoppar ju höjt när jag hörte om det här, vad Dispenza så snackade om det här. Här satte man placeboeffekten skickligt på spissen. Det är då en Harvard, hon var då psykoterapeut på Harvard University. Heter The Langley, det heter nog mer, The Langley Project. Jag ska sända dig länken. Här var det då en dame som intervjuade, jag tror det var 8 män mellan 65 och 85 år. Hon intervjuade dem, vem var du när du var 25 år? Vilka tankar gjorde du om livet? Vilka känslor hade du om framtiden? Var var du på väg? Vad var drömmarna dina? Vilken musik lyssnade du på? Vad spiste du? Hur levde du? Hur såg du ut där du bodde? I tillägg till det så tog man målte pocken med allt som gick att måla. Man målade längd på fingrar, hjärt- och karsjukdomar, diabetes, hårfärg, blodtryck, allt möjligt som gick att måla. Kognitivitet, syn, rubbelbit. Det man gjorde var att man genskapade en jag tror var nedlagd flyhangar, där man skapade ett miljö hur det såg ut där de bodde när de var 25 år. Tapeter, golv, avisuppslag, hermetikboxer, klär, musik, rubbla, allt för att skapa det man kallar den epigenetiska faktorn om miljöet. Och bad då individen, gör där du kan och bli den du var när du var 25 år. Halsverkande resultatet på det här visade till att kognitivitet ökade med 60%. Du förlängde telomeresen. Hjärt- och karsjukdom gick ner. En hade fått tillbaka hårfärgen. Fingrarna hade blivit längre. Och jag tänkte bara, oh my god, vad är detta här? Detta må belyses. Det här må utvecklas. Det här må ivaretas och förvaltas. Vad sker med samfundet och mänsket när vi lär oss det här? Plötsligt så har det gått in i en nyare förståelse. Vi kommer att ha ett mycket mer samhåll. Jag tror att hvis man ska gå in på det, att du övergår rasism. Du kommer att se att vi hör samman på ett högre plan. Andra människor vill bli lika viktig som dig själv. Här tror jag man kan passera en tärskel som vill skapa en vidunderlig framtidsförändring.
Vi har ju bara rätt och slett vi människor en superpower i oss alla sammen, så vi rätt och slett måste utnyttja. Nej, tack till konstig intelligens. Vi måste utveckla vår egen först och så kan vi heller bruka det andra som ett hjälpmedel. Det har varit helt rått, Christer.
Ja.
Jag tänker också på hvis man skulle liksom jag tänker hvis man skulle tänka att man skulle ha ett kosttillskott, så måste ju det vara att komma tillbaka till naturen.
Ja, inte sant. Helt enig. Vi hör samman med naturen. Ska man dra det helt ner på subatomisk partikelnivå, så är naturen och ozonlager runt atmosfären, det står tydligt på NASAs hemsida, exakt samma partikel som atomen i kroppen är byggt av. Så att där har du sammanhöringen med en gång. Vi är lagd av det samma materien allesammen.
Tusen hjärtligt tack, Christer Norman, för att du kom till oss.
Tusen tack.
Stort tack och beäret för att vara med i den här flotta podcasten.
Wow, Aletta. Jeg synes dette var en veldig viktig podcast og ny kunnskap for både oss og lytterne å ta rett og slett biohackingen til next level.
Jeg er så enig. Dette må vi bare belyse mer og mer. Vi er liksom en sånn bane mot et sånt stressnivå som alle kjenner på, så er det egentlig bare inni oss selv vi kan forandre på dette. Det er helt rått.
Ingen vill sätta tillbaka sitt eget DNA, alltså det är med fött, men man måste ju pröva i vareta denna fantastiska gåvan som livet är och omge oss med ting som faktiskt styrker DNA vårt och människor och naturen och relationer och det med att navigera utifrån kanske hjärta mycket mer än det mer idag.
Ja, och så pröva att finna balansen vi lever trots allt i ett moderne samhälle, så vi har balansen. Ja, tack, bägge delar, det är det vi virkelig prøve på.
Ok, kjære lyttere, da handler det om å bare gå ut der og bli din egen alkemist. Vi skal legge link til der du finner Christer Norman, både der han jobber på oppklinikken og til hans Instagram. Så håper jeg at dere har hatt en like spennende opplevelse og reise som oss. Ha en nydelig resten av uke og
hack it,
track it! Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex, det litt som å være tømrer uten en spikepistol. Altså, hammer funker det. Det tar lengre tid og mer slitsomt. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis. På TripleTex.no